Vårt evighetshopp. Klockan var 7 på morgonen och det var väl det fräckaste. Jag hade bokat tvättstugan och så kommer jag dit den enda lediga tiden den här veckan. Och eftersom jag skulle på bröllop samma helg så var jag tvungen att ta den enda lediga tvättiden klockan 7 på morgonen. Nu stod jag utanför tvättstugan och hörde maskinerna som gick. Någon hade snott min tvätttid. Så fräckt. Men jag blev förvånad. Jag gjorde mig liksom beredd. Jag hade morgonrocken på mig. Jag hade hoppats att jag inte skulle liksom stöta på någon granne på vägen ner så där tidigt. Men jag blev förvånad. För den som hade snott min tvätttid är en granne som jag tycker väldigt mycket om. Jag ser henne som, ja, men som en vän. Hon är också med i en frikyrka här i stan och vi brukar ofta prata om tro och kyrka och församling och sådär. Och så var det hon som stod där. Jag kom liksom av mig lite. Jag kände att jag var på krigsstigen. Hon ursäktade sig så och så berättade hon att det inte fanns någon tvätttid kvar. Och det visste jag eftersom jag hade bokat den sista. Och att hon var tvungen att tvätta. För att hon skulle på begravning och ville ha sina begravningskläder rena. Och den där stunden i tvättstugan, fast jag inte var någon sugen på att prata med någon, för det var tidigt på morgonen, jag hade morgonrock och skulle bara få liksom rent de här bröllopskläderna. Vi hade varit på bröllop någon vecka tidigare och så hade vi inte hunnit att liksom tvätta. Det blev ändå ganska trevligt. Och båda skulle vi göra oss fina. Jag skulle göra mig fin för att jag skulle fira två unga människors löften om livslång kärlek till varandra. Och hon skulle göra sig fin för att hedra och minnas en vän som hade fått lämna jordelivet. Min granne berättade lite om de senaste begravningarna som hon hade varit på och hur de hade varit. Och jag berättade lite om min svågers bröllop som hade varit några veckor tidigare. Det blev inte direkt några jättedjupa samtal och vi var inte där särskilt länge. Men just det här med kläderna, att vi höll på med våra kläder för att göra oss fina, blev en påminnelse, i alla fall för mig, om just livet och döden. Den här gången var det kläderna, men det kan lika gärna vara andra saker som påminner oss om livet och döden. Naturen till exempel. Just nu så ser vi löven falla och förmultna för att det sen ska bli kyla under vintern och våren med knopparna som börjar spränga och sen sommaren då blommorna är fullt ut i blom. Det påminner oss också om livet och döden. Och det är just den bilden av naturen som Paulus använder sig av när han ska beskriva livet efter döden. Jag läser ifrån första Korintierbrevet kapitel 15 som hela det kapitlet handlar om livet efter detta uppståndelsen. Läs gärna det, första Korintierbrevet kapitel 15. Jag kommer läsa lite utdrag ur det, vers 35 och 42-43. Då skriver Paulus så här: nu undrar någon, hur uppstår de döda? Hurdan kropp har de när de kommer? Vilken enfaldig fråga! Det du sår får inte liv om det inte dör. Så är det också med de dödas uppståndelse. Det som blir sått förgängligt uppstår oförgängligt. Det som blir sått föraktat uppstår i härlighet. Det som blir sått svagt uppstår fullt av kraft. Våren är det som vi kallar uppståndelsens tid. Det som var sått förgängligt. Ett litet frö kanske. Uppstår, förvandlas till en blomma. Det som blir sått föraktat uppstår i härlighet. Om jag inte visste det här med hur frön fungerar, att man kan ta ett litet grått frö, plantera det i jorden och att det sen kan växa upp och bli en stor solros. Om jag inte visste det så skulle det te sig helt orimligt för mig. Något sånt litet som kan bli någonting så stort. Det är liksom ingenting som jag ur min fantasi hade kunnat tänka ut, att ett sånt litet frö har ett sånt potential. Men vi har ju lärt oss livets lagar. Vi som är här, vi vet ju, vi kan det, att ett frö innehåller en stor potential och kan bli en vacker solros. Och på lite liknande sätt resonerar Paulus i sitt brev som handlar om vad som händer med våra kroppar när vi dör. Paulus skriver själv i vers 51 nu: vad jag säger er nu är ett mysterium. Vi ska inte alla dö, men vi ska förvandlas i ett nu, på ett ögonblick, vid den sista basunens ljud. Det är våra kroppar som är fröna. Och den dagen du dör, då kan Gud förvandla din kropp till en solros. Det där fröet kan bli precis som en solros. Det finns mycket frågor kring döden och det stöter jag på som pastor. Dessutom har jag en 3-åring nu och vi var på kyrkogården igår, så jag stöter ändå på det. Folk undrar, vilka får komma till himmelen? När vi uppstår, är det en vila till den sista basunens ljud, eller är det att få vara med Jesus direkt i paradiset, precis som rövaren på korset som hängde bredvid Jesus? Jesus sa, redan idag ska du få vara med mig i paradiset. Hur kommer det att vara? Hur kroppsliga kommer vi kunna vara? Hur använder vi kroppen? Får man ta med sig hunden in i himlen? Sjöng Hasse, vad heter han? Hasse Kvinneböske Andersson eller Alfredsson? Andersson. Vad kommer vara kvar av min personlighet? Vad kommer jag minnas? Och det här är liksom inga nya frågor. De här frågorna fick Jesus också när han var på jorden. Vad finns kvar av mig? Och Bibeln ger inte några glasklara svar exakt på varje fråga, utan liksom lite föraningar, lite hintar. Men ingenting som är glasklart. Det finns en berättelse i Matteus 22 om när Jesus möter några saddukier. Och de har en sån här riktig knivig fråga till Jesus. De undrar om det är en kvinna som har blivit änka gång på gång, så att hon har gift sig 7 gånger. Vems hustru blir hon då i himlen? Jag tyckte det var en ganska bra fråga egentligen. För att, ja, hur blir det egentligen? Vem är man gift med då? Men Jesus svarar att det kommer inte vara på samma sätt som här. Det är någonting helt annat. Vi blir inte bortgifta i himlen. Och vi ska ha en tillvaro som änglar, svarar Jesus. Men han går inte in mer på vad det exakt innebär, vår tillvaro som ängel. Döden är både en vän och en fiende. En vän på det sättet, för att utan döden så skulle livet inte ha en rörelse. Utan död, inget nytt liv. Men döden kan också vara en fiende. Döden kan vara det som tar ifrån oss det allra käraste som vi har. Som gör att min smärta känns helt outhärdlig och förtvivlan utan gräns. För den jag älskar finns inte kvar längre. Döden kan tyckas så meningslös. Och är många gånger också meningslös, svårt att greppa. Vi kan inte förstå. Förra veckan så såg jag filmen Inte ett nytt på västfronten på Netflix. Och den skildrar ett par unga tyska män, deras tid under första världskriget vid västfronten. I början av filmen så får man se att de är entusiastiska och får pröva ut sina uniformer. Någon rycker bort ett annat namn som står i uniformen. De tänker inte på det utan känner sig liksom glada och entusiastiska och sjunger sånger och tänker om några veckor då kommer vi att tåga in i Paris. Men ganska snart så förstår de att det kommer inte bli någon parad in i Paris utan jag kommer troligtvis dö här i en lerig skyttegrav vid västfronten. De pratar egentligen inte så mycket de här soldaterna om livet eller kriget men man får se och fundera på vad de känner med allting som de upplever. Och den där meningslösheten, den drabbade dem. Funderingen den gången huvudpersonen Paul står öga mot öga med en fransman som inte ser ut att vara äldre än han kring 20 år. De skulle lika gärna kunna ha varit kompisar. Men nu hamnar frågan om vem som tar död på den andra först. När första världskriget slutade så hade 3 miljoner soldater dött vid västfronten. Och den hade flyttats några 100 meter. Totalt meningslöst. Totalt meningslöst med de här unga soldaterna som satte sitt liv till. Vårt hopp om evigheten får inte göra oss vårdslösa med vare sig vårt eget eller andra människors liv. Bara för att vi har ett hopp om ett liv efter detta så kan vi inte vara passiva eller likgiltiga inför lidande eller krig. Kanske har ni hört uttrycket you get the pie in the sky when you die. Alltså att du får kaka eller paj i himlen när du dör. Du kanske får lida nu men i himlen då kommer rättvisa. Det kanske inte är så roligt att vara här vid västfronten men tänk på vad som kommer sen. Du får det bra i himlen. Då, eftersom du är minst nu så kommer du att få en bättre plats i himlen sen. Så funkar det inte. Evigheten börjar redan här och nu. Den är någonting som vi tar med oss in i himlen. Det som finns här. På vilket sätt vet vi inte riktigt. Det svarar inte Bibeln på. Men det som är här och nu spelar också roll. Både våra jordiska kroppar och våra himmelska kroppar har sin glans. Våra jordiska kroppar känner vi till nu. Men våra himmelska kroppar kommer vi att få uppleva sen. Men båda är skapade av Gud. Och tiden du har här tar du också med dig in. Under all helgona så finns det tid för reflektion, för saknad, för förtvivlad. Men också plats för hopp och ljus och värme. Hopp om ett liv bortom evigheten. Hopp om att Kristus ska ställa allting till rätta, ska torka alla våra tårar. Vid sin egen uppståndelse, när Jesus uppstod, så visade han att döden inte är det definitiva. Att döden inte har det sista ordet. Döden, det som vi ser som det mest definitiva av allting, det har inte sista orden. Paulus skriver i Korintherbrevet som jag har läst delar ur. Död, var är din seger? Död, var är din udd? Döden är uppslukad och segern är vunnen. Och just detta påminner vi oss om under allhelgona. När vi tänder ljus för de som vi saknar, de vi är tacksamma för. Hoppet om den där förvandlingen. Hoppet om fröet som ska få dö i jorden men också få blomma ut i en ny kropp. Förvandlingen. Uppstå i härlighet. Amen.